Vi ska återvända till en text vi läste igår. Matteus 22 och 41. Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Jag punkterar igen. Jesus ställer den här frågan när det är för sent. När hela processen har gått så långt, när vreden är så uppskruvad och alla redan är bestämda på att döda Jesus. Då ställer han en fråga som borde få dem att tänka: vi kanske inte förstår det här så bra som vi trodde. Men då är det för sent. Men vi kan ju alltid fråga: hur ställer sig en modern jude till den här texten? För det finns ju många kristna missionärer som har lagt Matteus 22 under näsan på moderna judar. Jo, de har en väldigt bra förklaring till det. Därför att i början av 110:e salmen, som ju är den som Jesus citerar här, så står det i vår svenska översättning: en psalm av David. Och så står det egentligen inte i hebreiskan, utan där är titeln genast mera mångtydig. Det står: en Davids psalm. Och det säger den moderna juden, det betyder att det är en psalm till David, skriven av någon av Davids efterkommande. Och Herren säger till min herre, alltså till David: sätt dig på min högra sida. Så det går lätt att förklara, och det går lätt att tolka om, eller tolka på deras sätt. Och allt det här hänger ju ihop med att Gud förblindar sitt utvalda folk. Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Därför att lagens kunskap skapade en hierarki av skriftlärda. Och de kunde allt om lagen, men de kände inte Gud. Och den risken löper vi ju alla när vi blir allt för fullfjädrade i teologi. Att vi vet allt om Guds rike, men vi är främmande för Gud. Tänk bara hur lätt det är att vi vet så mycket om hur det borde vara att vi får för oss att Gud är den stora kravmaskinen. Den straffande, den dömande, den förkastande. När han är nåd och härlighet. Det är lätt gjort att bli så kunnig i teologi att man tappar bort känslan för vem Gud är. Och det är precis det här som Gud vill komma åt i våra liv. Detta att vi tycker att det räcker med kunskap, så att vi inte behöver helig ande. Att vi klarar av att sköta det hela själva. Jag menar, vi har väl alla någon gång varit på en gudstjänst där man efteråt tänkt att om Gud hade dött mitt under gudstjänsten så skulle det inte gjort någon skillnad. Allt skulle rullat på som förut. Och det är precis det där som Gud vill komma åt. Han drar sig undan, han ger folket så mycket kunskap att det där ställs fram som en fullt realistisk möjlighet. Jag vet allt om Guds rike och inget om Gud. Vi återvänder till Nya testamentet, till Lukas 24. Det är skönt att taket håller tätt när det regnar så här. Lukas 24. En främling kommer och slår följe med de två dystra lärjungarna som är på väg emot Emmaus. Och de får berätta för denne främling som ställer sig väldigt okunnig och oförstående om allt vad tråkigt som har hänt under påsken som har gått och hur ytterligare förvirrade de har blivit sen det påstås att denne Jesus har uppstått från de döda. Och då börjar främlingen att tala, 25 versen. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det bibelstudiet skulle jag gärna vilja ha. Men det verkligt intressanta här, det är ju att nu börjar Jesus undervisa sina lärjungar i bibelkunskap. Det har han faktiskt inte gjort förut. Han har talat i liknelser om Guds rike. Han har anspelat ibland på de äldste stadgarna. Jag har hört att det blivit sagt till de gamla. Men jag säger det. Och så kanske han har utvidgat ett och annat och ställt det i ett nytt ljus. Men det står att han talade med makt och myndighet och inte som deras skriftlärda. På vad sätt skilde det sig? Jo, de skriftlärda var noga med att lägga ut skrifterna. De höll bibelstudier precis som jag gör nu. Det här är skriftlärt i högsta grad, det är inte. Hoppas det är lite andra också. Men det gör ju alltså inte Jesus, utan han berättar sina liknelser. Med himmelriket är det som när en man går ut och sår säd. Och lärjungarna lever ju alltså i 3-3,5 år med Jesus utan att egentligen få någon bibelkunskap. Efter sin uppståndelse börjar han undervisa om skrifterna. Och sen som det står i Apostlagärningarna 1, han talade med dem i 40 dagar om Guds rike. Nu får de bibelkunskap, när det är för sent, så att säga. Och allt det här fungerar efter samma princip som Jesus uttrycker när han tvättar lärjungarnas fötter. Han säger till Petrus: det jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Gud gör ju ofta saker i våra liv utan att förklara vad det är han håller på med. I den trygga förvissningen om att det där kommer att klarna så småningom. Vi börjar ju alltid med teori och försöker sen att få det hela att sluta i praktik, vilket det ju inte alltid gör. Gud har en underbar förmåga att börja praktiskt. I den glada förvissningen om att teorin ordnar sig alltid på något sätt, förr eller senare. Och ibland får man ju kämpa och kämpa ganska länge med det här. Vad menades med detta? Fanns det någon mening? Jag tyckte ju ändå att Gud sa till mig si och så, och jag får det inte riktigt att stämma. Och man kanske kan gå länge och bearbeta sitt livs händelser innan det klarar. Och det kan vara en viktig del av ens mognadsprocess. Att inte allting serveras genast på silverbricka. Alla förklaringar kommer som på internet, där man kan klicka in sig med några klickningar så har man allt på skärmen. Utan det kan dröja. Och först så småningom så börjar man urskilja ett mönster och man känner igen Guds andets drag. Det är ju ofta så. Men alltså, Jesus är ju angelägen om att hans lärjungar ska lära känna honom. Han lever med dem i 3,5 år utan att undervisa dem. Därför att han vet att när de väl har lärt känna honom så kommer undervisningen på rätt plats från början när den ges. Och det är en viktig pedagogisk princip i Guds rike. Vi fortsätter till första Korinthierbrevets 2 kapitel. Första Korinthierbrevet 2. Vi läste ju igår i det första kapitlet om människans vishet och Guds vishet. Människans vishet som bygger på styrka, framgång. Människans vishet är en seger, bygger på att man på något sätt underkuvar sin motståndare. Medan Guds seger består i att man ger sitt liv för sin motståndare.